Hej och varmt välkomna till det här fördjupningsseminariet på tema funktionell anpassning, ett öppet men inte gränslöst Sverige. Det här är det fjärde fördjupningsseminariet av fem som kommer att publiceras på Moderaternas hemsida, och syftet är tvåfalt. Det handlar dels om att uppmuntra till det ideologiska förankringsarbetet lokalt ute i landet, men förstås också för att uppmuntra er att skicka in konstruktiva och kloka förslag till idéprogrammet som just nu befinner sig ute på remiss. En process som kommer att avslutas den sista maj. Jag som ska leda det här samtalet heter Karin Svanborg Sjövall, och med mig idag har jag två personer som har tänkt djupt och brett på några av både samtidens och framtidens verkliga ödesfrågor. Migration, integration och öppenhet. Vi har Maria Malmer Stenegard som är socialförsäkrings- och migrationspolitisk talesperson för Moderaterna. Och vi har också med oss Maria Ranka som är styrelseproffs och entreprenör. Och båda dessa Marior är också med i Moderaternas idéprogramskommission. Varmt välkomna ska ni vara.
Tack.
Maria Malmer Stenegard, om jag får börja med dig. I den här idéskriften så börjar ni just det här avsnittet med att konstatera att Sverige ska vara ett land som är öppet för invandring, men också att mottagandet måste avgöras av Sveriges integrationsförmåga. Hur avgör man den i praktiken?
Ja, det är ju en fråga som inte är alldeles lätt att svara på, och det är ju inte heller en absolut vetenskap, det får man ju vara väl medveten om. Men jag tror att vi alla också är smärtsamt medvetna om när det inte fungerar. Och nu är vi i en situation där vi under många decennier har haft en väldigt hög asylinvandring i kombination med i princip en avsaknad av genomtänkt integrationspolitik, och det har lett till ett rätt så brutalt utanförskap där människor i alldeles för stor utsträckning fastnar. Och det här påverkar ju vår möjlighet att vara ett öppet samhälle, för ska vi kunna fortsätta hjälpa människor, ja då måste vi också se till att människor som kommer hit ganska snabbt kommer in i samhället. Och där har vi misslyckats, vilket också riskerar att påverka vår öppenhet. Det vi har sagt politiskt är ju att det är rimligt att titta på övriga Norden. Vi kan inte sticka ut avsevärt jämfört med övriga länder när vi ser till omfattningen på de som kommer hit. Men ytterst är det ju vår integrationsförmåga som avgör, och det är klart som sagt att det inte går att säga exakt var vi landar då. Men det är uppenbart att givet vår situation nu så är vår förmåga väldigt, väldigt begränsad.
Diskussionerna för sig ganska ofta om konsekvenserna på kommunal nivå och så. Men om jag vänder mig till dig, Maria Ranka. Om man ska se invandring ur ett marknadsliberalt näringslivsperspektiv, vad är värdet av invandring?
Jag kan bara titta på liksom de sammanhang som jag verkar själv just nu och några av mina egna bolag. Där är vi helt beroende av arbetskraftsinvandring. Vi skulle inte kunna rekrytera den specialistkompetens vi behöver utan tillgång till arbetskraft som kommer från andra ställen än Sverige. Så det är en väldigt praktisk aspekt på det ur ett så att säga näringslivs- eller företagsamt perspektiv. Sen så handlar ju frågan om värdet av invandring, och där så finns det ju oändligt många exempel i historien på att, så att säga, ett öppet samhälle som har förmåga att införliva nya personer, nya idéer, blir i många bemärkelser också ett rikare samhälle. Så att, och det kan mätas, men det är också viktigt att på något sätt förstå att all invandring är inte värdeskapande. Om jag tänker på min egen idémässiga resa här från att jag var aktiv i Moderata ungdomsförbundet för, ja, det är väl, jag hoppas, nästan 30 år sedan, kanske inte riktigt 25-30 år sedan, till idag. Och då var väldigt engagerad just i den här öppenheten, att på något sätt invandring handlar egentligen ytterst, det är en fråga om avtalsfrihet som arbetsgivare, ska jag få skriva avtal med vem jag är eller om jag vill sälja min egendom eller bostad eller någonting. Men då var det också väldigt tydligt att det går inte att förena en väldigt omfattande välfärdsstat med oreglerad invandring. Det är komplett omöjligt, och det har vi ju tyvärr fått ett väldigt brutalt uppvaknande kring, eftersom vi i princip har gjort det, om jag hårdrar lite.
Maria Malmö Stenegård, i det första avsnittet i den här fördjupningsserien så konstaterade Kristoffer Fjellner att de principer som gäller för det lärande samhället, och det lärande samhället är ju faktiskt titeln för hela den här idéskriften som vi diskuterar nu, är frihet, öppenhet och mångfald, sådana klassiska moderata principer. Skulle du säga att de har förändrats över tid, apropå det som Maria var inne på nu?
Nej, jag skulle inte säga det i grunden, men jag skulle säga att de har prövats. Tar vi öppenheten så är ju invandringen en del av den. Och om vi får invandringen att fungera, det vill säga om vi fixar integrationen, så är den ju ett enormt värde för Sverige. Men det, öppenhet är ju inte detsamma som kaos. Så ska vi kunna få det här verkliga värdeskapandet, då måste vi ha en ordnad process. Och det innebär inte samma sak som helt fri öppenhet, om man kan uttrycka sig så. Utan det måste vara en reglerad invandring där vi har kontroll. Och 2015 ligger ju ganska nära till hands. Det var ju inte ordning, det var ju kaos. Och det motverkar ju snarare, skulle jag säga, öppenheten. Jag tycker också att friheten har prövats. Och människor flyr från krig och förtryck för att söka sig en fristad och en frihet här. Men i realiteten hamnar i ett fortsatt förtryck, kanske ett kulturellt förtryck i ett utanförskap i en förort, så har vi ju inte lyckats uppnå frihet för alla de som har Sverige som sin bas.
Det är väl möjligen så också att migrationsdebatten har flyttats till att handla om att egentligen bara flera migrationsdebatter, att man skiljer på olika typer av invandring på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Skulle ni säga, om jag får ställa en öppen fråga till er båda, att det är rimligt att ställa olika krav på anpassning till det svenska samhället beroende till exempel på om man kan försörja sig själv eller inte?
Får jag börja svara, så tycker jag att det är rimligt. Jag menar, jag är själv en ganska stor förespråkare av att det är viktigt att kunna svenska i Sverige, om man liksom tänker väldigt generellt. Om jag då tar vårt bolag ABC Labs, där har vi engelska som arbetsspråk. Det spelar inte ett dugg roll för oss om en person som jobbar i vårt labb kan svenska eller inte. Utan det är helt andra kvalifikationer som avgör. Och de personer som inte pratar svenska, jag tror att om ni skulle träffa dem skulle ni betrakta dem som väldigt välintegrerade. Men de kan inte svenska. Men i andra sammanhang, om man kommer hit, inte kan försörja sig och behöver kämpa sig in på arbetsmarknaden, kanske har en lägre utbildning eller nästan ingen utbildning alls, självklart är svenska språket viktigt.
Jag har nog en delvis lite annorlunda syn. Vi diskuterar ju här vad som ska ingå för att man ska anses vara fullt integrerad i Sverige. Och då är ju arbetet en jätteviktig del, precis som Maria är inne på. Och jag tror att kan man engelska så klarar man sig väldigt långt. Men jag tycker ändå att för att man ska uppnå medborgarskap, som på något sätt är det ultimata beviset på att man är fullt integrerad, så ska man också behärska svenska på en viss nivå. Man ska inte behöva en tolk när man är i kontakt med svenska myndigheter. Så även om det är lättare om man har en plats på den svenska högspecialiserade arbetsmarknaden att integreras här, så tror jag ändå att vi ska ställa vissa krav på till exempel svenska.
Ni lägger ju väldigt stor tonvikt just för medborgarskapet och att uppvärdera medborgarskapet i det här programmet. Kan du säga någonting kort om hur ni tänker att ni ska göra det i praktiken?
Det är ganska många delar. Vi sticker ut här om man jämför med många andra länder, för att det är relativt sett lätt att få ett svenskt medborgarskap. Och det är någonting som är väldigt värdefullt, som har lett till att många asylsökande har valt att söka sig till just Sverige. Och här har det inte blivit ett bevis, som vi då tycker att det ska vara, på att man är fullt integrerad, utan det har mer eller mindre varit någonting som har kommit med posten efter 5 år. Så vi vill att man ska behöva leva här under längre tid för att kunna få ett medborgarskap. Man ska kunna visa att man har levt här på ett lagligt sätt, att man behärskar svenska på en viss nivå, att man har kunskaper om det svenska samhället. Och jag tycker också att det är att uppvärdera det, att införa en möjlighet att faktiskt återkalla medborgarskap om man har ljugit om sin identitet eller om man har begått allvarliga brott, såsom terroristbrott.
En viktig del av sån här medborgarskapstest brukar ju vara att man vill säkerställa att den som anländer också vet vilken typ av värderingar som gäller i det här landet. Men om jag vänder mig till dig, Maria, är det liksom klassisk borgerlig politik att säga att det är statens uppgift att säkerställa eller premiera vissa värderingar?
Det tror jag beror lite på vad man lägger i ordet värdering. Nu har ju inte idégruppen utformat ett sånt här test, och det anser jag inte är idégruppens uppgift heller kanske. Men jag tänker att man ska kunna vissa saker om lagstiftning och vad som gäller. Och det har ju en värderingsdimension. Men däremot om man med värdering menar att man måste vara för eller mot höga skatter eller låga skatter, så det är självklart inte statens uppgift. Utan tvärtom så är ju då kanske en sån här värdering som är rimlig att på något sätt ändå uppmärksamma i ett sånt här test, handlar ju just om respekten för olika åsikter.
Sverige sticker ut för att vi har väldigt frihetliga individualistiska värderingar, medan många av de invandrargrupper som har kommit den senaste tiden kommer från betydligt mer konservativa, religiöst betonade kulturer, om man ska generalisera. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att vi framhåller det som är så värdefullt för det svenska fria demokratiska samhället. Till exempel om kvinnors rättigheter, rätten till den egna kroppen, aborträtten. Som inte är självklart för alla som kommer hit. Så att, på det viset så tycker jag nog att det är viktigt att staten betonar och hjälper människor också att veta vad som gäller för värderingar i Sverige.
För när ni kommunicerade det här programmet först, och även om man läser programmet, så ser man ju att det ändå har skett en förskjutning härifrån kanske det som Maria var inne på tidigare, som var på rent ekonomiska grunder, att kunde man försörja sig själv så var allting okej. Men nu trycker ni på att det räcker inte, utan det krävs en mer långtgående anpassning än så. Och då kommer ju den här begreppsliga innovationen in när ni pratar om funktionell anpassning, som är mycket diskussion om. Vad innebär det egentligen?
Nej, men vi väljer bort statsstöd multikulturalism, mycket svårt ord, som på något sätt har syftat till att cementera skillnader mellan grupper i Sverige och som absolut inte främjar den här smältdegen som man väl snarare vill åt. Och att man, det lärandet i att förstå vilka svenska normer och värderingar som gäller här. Och vi tycker inte heller att assimilering, att man ska kasta allt man har med sig för att helt ta efter det som gäller i Sverige i majoritetssamhället, är att föredra. Utan det vi säger är funktionell anpassning. Det vill säga, du ska veta vad som gäller här. Vad är det för normer och värderingar som jag har att förhålla mig till i det offentliga rummet? Sen behöver du inte fira jul eller spela Evert Taube, som vi tar som exempel. Utan vad du gör i den privata sfären är helt upp till dig. Men det är viktigt att man kan anpassa sig till majoritetssamhällets normer och värderingar och förstå dem.
För det här anknyter också till en annan sån här begreppsinnovation, nämligen mellanförskapet. Maria Ranka, vad betyder det?
Jag var själv väldigt förtjust i när det begreppet introducerades i det här arbetet, för jag tycker verkligen det fångade en stor del av det problem som vi står inför. Nämligen att vi har mängder med personer som har kommit hit och som lever just, de lever inte i 100-procentigt utanförskap, men de lever i just ett mellanförskap. De är varken innanför eller utanför, och de är fast i den här nästan ett evigt mellanförskap om man tittar på så att säga, etablering på arbetsmarknaden, ekonomiska möjligheter och en mängd andra faktorer. Det här begreppet tycker jag vi har all anledning att liksom prata mycket om. Och det är egentligen den problematik det handlar om, det är just integrationsproblematiken. Vi har haft mycket debatt om så att säga invandringens vara eller inte vara, men vad händer när människor kommer till Sverige?
Nej, men på något sätt så har vi definierat graden av humanism hos politiker och politiska partier utifrån hur många som får komma innanför de svenska fysiska gränserna. Och de har varit väldigt porösa, det har varit lätt att komma hit. Men att sen komma innanför den här svenskhetskärnan har varit väldigt, väldigt svårt. Och något vi pekar på här är ju att vi har varit ovilliga att definiera vad svenskhet är. Och då är det inte så lätt för någon som kommer hit när man, och blir en del av någonting som människor knappt ens vill kännas vid. Så vi har en läxa att göra också, att definiera vad svenskhet är så att det blir lättare för människor att anpassa sig och lära sig här.
Maria Ranka, du var ju inne på det i din inledande kommentar här. Att det finns en motsättning mellan välfärdsstat och omfattande migration. Och i det här programmet så skriver ni mycket om behovet av att öka kvalificeringen till välfärdssystemen. Kan du beskriva lite närmare hur?
Och motsättningen handlar ju om du har en väldigt generös välfärdsstat, då blir det ekonomiskt ohållbart att så att säga öppna upp den för alla som råkar vilja komma till Sverige. Så att en idé här, det är ju att man faktiskt ska få kvalificera sig till en del av de här välfärdssystemen. Du ska inte ha tillgång till allt bara för att du har så att säga kommit över gränsen. Och det kan ju vara så att säga att du behöver arbeta dig in i vissa av de här mer försäkringsbaserade systemen, att du kommer med mer och mer när du har liksom lagt några arbetsår bakom dig. Man kan tänka sig ett antal olika så att säga, tekniska sätt att lösa detta på. Men den viktiga idén är just att man faktiskt kvalificerar sig in i de här systemen. Man ser dem mer som ett kanske lite mer försäkringssystem. Vi kan jämföra med pension för egentligen alla. Det är också ett välfärdssystem som du faktiskt bokstavligt talat arbetar dig in i.
Maria, är det så man ska se att det här är ett sätt att öka så att säga, försäkringsmässigheten i välfärdsstaten?
Ja, jag tror vi måste göra det. Det är ju en del av samhällskontraktet egentligen. Du ska först göra din plikt och sen kan du kräva din rätt. Och att man har rätt till en fristad här är inte samma sak som att man har rätt till en evig försörjning. Jag tror att vi snarare gör människor en otjänst om vi förmedlar det. Vilket jag upplever att vi faktiskt i stor utsträckning gör. Vi har ju till och med gjort det när vi har marknadsfört Sverige utomlands. Kom hit och ta del av vår generösa välfärd. Det är ju väldigt lite krav och väldigt lite förväntningar. Och då blir det nog snabbt att människor passiviseras. Och det i sin tur blir då en grogrund till det här rätt så brutala utanförskapet som vi ser. Så att det finns en tydlig förväntan om att man ska göra rätt för sig, att man successivt i takt med att man lär sig språket, betalar skatt och slutligen blir medborgare, så får man också del av den svenska välfärden. Jag tror att det också är viktigt för att upprätthålla tilltron till det offentliga, för att människor upplever det som det enda som är rättvist faktiskt.
Och på tal om att försörja sig själv, och det här vet jag är en fråga som engagerar båda två. Moderaterna har ju nyligen slagit in på en mer restriktiv kurs när det kommer till arbetskraftsinvandringen. Vad bör man då göra rent praktiskt för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden? Som ju, jag tror att Maria Ranka också kanske har några åsikter om, inte fungerar fullt så bra ut som den borde göra.
Ska jag börja? Här kanske vi har något olika syn om så att säga, Moderaternas nya hållning, som ju inte var någonting som idéprogramsgruppen direkt diskuterade. Personligen så är jag inte helt övertygad om att det är rätt väg att gå. Tvärtom, så även om det finns exempel på så att säga, missbruk av arbetskraftsinvandringsreglerna, så tror jag att problemsidan av det är kraftigt upplåst och möjlighetssidan av det är nedtonad. Så i grund och botten så är ju arbetskraftsinvandringen den del av den svenska invandringspolitiken som fungerar bäst, skulle jag säga. Därmed inte sagt att det inte finns några problem. Ett problem som jag själv har varit väldigt engagerad i är ju kompetensutvisningen. Att personer har utvisats ur Sverige för bagatellartade småsaker, ofta av administrativ karaktär och fel som deras arbetsgivare har gjort när de ska förnya sina kontrakt. Och det här är jätteproblematiskt också för företagen som drabbas, men självklart även för personerna. Nu tappade jag vad det som egentligen var frågan. Du började att ställa en fråga om
matchningen på arbetsmarknaden.
Matchningen, precis. Vad gäller matchningen för personer som redan är här, så finns det ju, där finns det verkligen behov av reformer och att fundera på vad som kan göras för att den ska förbättra sig. En del handlar om utbildningssystemet, att vi har personer som faktiskt inte alltid har den utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Och självklart så skulle då det kunna vara en del i bättre matchning. Men sen så har vi, som det brukar heta, trösklar på arbetsmarknaden. Att det är helt enkelt ganska svårt för många personer, framför allt med lite lägre utbildning och om du inte har tillräckliga svenskkunskaper att komma in på arbetsmarknaden, för att det är ett så stort åtagande för arbetsgivare att anställa att den här typen av enklare jobb kommer inte riktigt till. Och där jag ser en enorm möjlighet för reformer som faktiskt skapar mer jobb, leder till ett mer välfungerande tjänstesamhälle och underlättar integrationen.
Maria Malmö Stinegård, måste du nästan få svara både på form av arbetsförändring och vad du tror om matchningen som en viktig pusselbit i en sån här reform.
Men till att börja med så är arbetskraftsinvandringen otroligt viktig för Sverige, och den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen är ju en förutsättning för att vi ska kunna vara med och liksom slåss i den internationella konkurrensen på en allt mer globaliserad marknad. Men vi menar ju att det är orimligt att människor kommer hit för att göra jobb inom till exempel städ och som tidningsbärare när vi har så många i arbetsför ålder som inte har jobb och som är utrikesfödda i stor utsträckning. Så att det måste gå att i större utsträckning tillsätta de tjänsterna med människor som redan finns här i Sverige. Och då måste det till en bidragsreform parallellt med den här reformen. För det finns ju hårresande exempel idag på familjer som lever på bidrag och där en i familjen får ett heltidsjobb inom en låglönesektor och man till och med får ut någon krona mindre per månad än när man levde på bidrag. Och det är klart att det skapar ju inga drivkrafter. Så tillsammans med de åtgärderna, så som utbildning som Maria nämnde, så är det ju absolut avgörande för att bättre klara matchningen på arbetsmarknaden.
Avslutningsvis då, vad tror ni, kommer migrationspolitiken fortsätta vara så kontroversiell som den har varit de senaste åren? Eller har en ny konsensus börjat utkristallisera sig som kommer att få följdverkningar framöver?
Om jag börjar så det är ju så uppenbart var som en mycket stor majoritet av svenska folket befinner sig. Men den speglas inte i riksdagen eftersom Socialdemokraterna har gett efter för andra. Om vi nu ska uppehålla oss lite dagspolitiskt. Så jag tror att det i sig bygger en ganska stor frustration som bäddar för att det här kommer fortsätta vara en stor fråga. Tillsammans med att den lagstiftningsprodukt som nu kommer att presenteras inte kommer alls vara långsiktig och hållbar som man hade lovat. Så att jag tror att diskussionen kommer att leva.
Och vad tror du, Maria Ranke? Kommer det här
jag funderade på din fråga. Du har ju helt rätt. Den har ju varit väldigt kontroversiell eller i alla fall splittrande. Och jag funderar på varför det är så. För precis som Maria är inne på så egentligen, jag tror att om du frågar de flesta människor här så, jag menar, så är mycket av det vi har pratat om nu, det är ganska mycket sunt förnuft i det. Och det är klart, det är lätt att säga om sina egna åsikter. Men i det här, just i det här fallet så tror jag att väldigt många håller med. Ja, det är inte rimligt att inte ställa några krav alls. Det är heller inte rimligt att ha helt stängda gränser. De flesta kan se det här värdet av invandring i vissa situationer, det humanitära värdet, och i andra situationer det här värdet, vad man tillför arbetsmarknad, innovation, allt det som vi har pratat om också. Men det kan inte vara kravlöst och vi måste ha en integrationsförmåga. Jag har egentligen väldigt svårt att se att det är så kontroversiellt om vi pratar med folk i allmänhet faktiskt.
En lärande diskussion för ett lärande samhälle som jag tror kommer att fortsätta under lång tid framöver. Stort tack till dig, Maria Ranke, och stort tack till dig, Maria Malmö Stenegård. Stort tack till er som har tittat och lyssnat.